I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jag är ledsen, du har fått morten. Det låter som en könssjukdom, eller hur?
Ja, det låter lite så.
Du har fått morten då han slänger kölle.
Kommer doktor Georg.
Doktor Georg skriver ut.
Ja, hörni.
Trassel i trumpeten, som vi säger här.
Håll käften, nu kör vi då.
Här uppe i stan.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh, my God.
Double leg. He just got double leg.
I'm going to show you how great I am.
Där du, här är vi. Detta är podden där vi fokuserar på kampsport. Den kallas för Fighterpodden och jag heter Mårten Söderström. Och är glad att än en gång se Hans Wiklund.
Hej ska du ha. Hej, ska du ha.
vad fan hände? Var har du varit?
Har jag varit någonstans? Ja, då har jag varit eljest här på sistone. Jag är väldigt ledsen för det. Jag vet att jag har svajat betänkligt om podden också i min frånvaro. Men nu är jag åter här.
Men det är ju mig väldigt för jävligt. Alltså. Jag har gått skitdåligt.
Jo, men samtidigt så har ju faktiskt Simon Kölle på plats. Ja. Ska vi kalla han för kampsportens Björn Hellberg, så är det sagt.
Gärna. Det är lite av ett orakel faktiskt.
Ja, det är, jag tar det gärna,
Ja. Ja, men den här podden handlar om att vi pratar om kampsport och inte bara MMA, utan vi försöker prata om alla olika typer av kampsport. Mm. Jag och Hans har ju en favorit, alltså vi favoriserar lite grann BJJ.
Ja.
Du pratar om HEMA till exempel.
Ja, ja. Vi har varit dåliga på armbrytning tycker jag.
Det har varit inne på.
Är det kampsport?
Det är ju nya medlemmen i Budoförbundet.
Ja, det är ju det. Det är det. Men det är lite så här.
Jo, men det är ju brottning fast man bara använder en arm i taget.
Ja, precis.
Ja, och sen karate och alla andra stilar har vi betat av och vi har ofta gäster. Och en av dem som inte har varit här förut är här nu. Det är George Sahlfeldt. Välkommen.
Tack så mycket.
Och du är här, vi ska prata om räntor och finanser. Du kommer direkt från jobbet.
Hållbara investeringar. Jag kommer direkt från jobbet.
I kostym. Säga,
jag trodde du kunde slippa säga det. Då fick vi med det också. Det känns bra.
Ja, men du arbetar, förutom att du har kampsport, vi kommer in på det strax, så arbetar du på Morningstar.
Ja, jag är vd för Morningstar. Som analyser av finansiella.
Jag tog upp det här, man kan ju faktiskt Wikipedia-grejer. Då är det tillförlitlig, objektiv, jämförbar, lättillgänglig information om svenska och internationella värdepappersfonder på internet.
Ja, det är ännu mer än så nu för tiden, så det är lite uppdaterat. Men...
Det är ju en okonventionell kampsportsbakgrund egentligen. Eller?
Ja, måste man säga.
Ja, alltså bakgrunden började ju innan det där började.
Aha, du har en kampsportbakgrunden och sen kom det här.
Ja, jag var ju knatt i gruppen i karate liksom. Jag var 9, det var inte mycket fonder då.
Nej, det var det inte.
Men jag fick upp ögonen för dig när du var ordförande i MMA-förbundet. Och det var väl i 3 år? Något sådär,
va? 3 år, ja. Ja, det var mycket debatter och så. Det var ju en annan tid då.
Ja, och vi ska prata mer om det idag. Det är mycket, jag tänker på UFC, hur du har kommit hit och sådär.
Det är inte många som vet det, men det är ju George. Jag skulle säga att det är George. Du är en av de absoluta anledningarna till att vi har UFC i Sverige. Ni är ett fåtal, men du är en av dem.
Ja, jag var tidigt in och jobbade med det där, men det är flera som har jobbat.
Han är alltid ödmjuk också. Ja, det får ni vänja er med. Han kommer inte höja upp sig själv.
Nej, men det George är ju, han var ju instrumentell när det gällde etableringen för UFC. Och inte bara det, utan MMA, att det inte blev bakgård av hela rasket, utan att det faktiskt blev en riktig idrott.
Det är vi hemskt nyfikna på. Men innan det... Det är veckans kampsportsnyheter i korthet med Simon Kölle. Och det är alltså veckan som har varit och veckan som kommer. Och du får gärna vara med nu, George, här och tycka till och sådär.
Det brukar bli lite mer än så. Det här korthet har jag försökt jobba på. Men jag blir bättre och bättre enligt Hans i alla fall. Så att,
du har blivit bättre då.
Ja, tack så mycket.
Men vilken gala det var i helgen!
Ja, vilken gala det var. Men innan vi kommer till den så drar vi oss tillbaka lite till. Sebastian Kadestam, som vi har haft här i podden, gjorde ju en fantastisk insats i One. Helt oförberedd, mötte en tuffing, Luis Santos, som obesegrade de senaste 6-7 matcherna och var number one contender, skulle möta Ben Askren troligen i nästa match, för det här var bara liksom en stepping stone verkligen. Sebastian Kadestam som chockade hela världen och vann i tredje ronden. TKO knä. Där får man ju knäa på marken, George.
Mm, mm. Ja, precis.
Varför får man inte göra det i Sverige?
Det har ju väl utvecklats två tydliga riktlinjer då, det som kanske var de gamla Pride-reglerna då, där man också får göra soccer kicks och så, alltså sparka mot huvudet på en person som har mer än 3 punkter i marken. Och så har vi då det amerikanska Unified systemet då. Och jag tror att det är väl riskmomentet där som är för stort, att det blir för mycket kraft där som helt enkelt kan leda till allvarliga skador.
Det, vad säger du, Hans?
Ja, vad händer med hans motståndare?
Han blev ju totalt knockad.
Ja, konstigt.
Sådär, och följde upp med knä på marken.
Men du har sagt tidigare att han vinner utomlands, men han vinner inte i Sverige.
Ja, det är jag fick rätta. Jag spelade faktiskt på honom också, just av den anledningen.
Så att, för vi hade någon som gäst och det var inför Superior Challenge, inte sant? Och där gick det ju aningen sämre.
Det gjorde ju det. Ja. Och nu mötte han betydligt bättre motstånd. Mm. 63-9 gick den här killen in som jag mötte. Men den matchen har aldrig fått gå i Sverige, ska jag säga. Aldrig. Mm. En chans att han har fått gå den matchen i Sverige. Men han vann den. Så att, jag menar, det är ju också lite sportens tjusning på något sätt.
Hemmaplan kan vara tufft inom kampsport, kan man säga. Man kan få en väldig adrenalindump av den här pressen som finns. Ja. Det kan tas uttryckt väldigt tidigt när man kommer in. Och,
Så. Det har ju hänt vid tidigare UFC-galor i Sverige också.
Faktiskt. Ja, vi har sett det.
Men vill man höra mer om honom? Fighterpodden 17.
Ja, men kul, verkligen. Och nu kommer man möta Ben Askren bältet. Och Ben Askren är ju en... inte direkt en duvunge för de som har hängt med i kampsportsvärlden. 16-0 i rekord och har krossat alla egentligen. 9 raka i Bellator. Ruskigt motstånd. Men Sebastian har sagt ja, de ska mötas i augusti.
Mm. Kul!
Ja, och snabba ryck också.
Ja, verkligen.
Ja, men verkligen. Så det blir spännande. Men nu kommer vi till UFC Stockholm då, som jag antar att vi alla var där eller satt vi...
Mårten, var du där?
Nej, jag kollade på TV. Så smidigt!
Ja. Men det är rätt bra att titta på TV också, eller?
Vi hade en sån riktig MMA-söndag. Det startade ju perfekt tid, 4:00. Ja, som grillade, hamburgare, pommes frites, vi kollade hela galan. Jag var så toppad, så att jag hade så här, vet man, adrenalinpåslag när man lätt vibrerar. Mm. Jävlar vilken kväll det var.
Ja, men den här kvällen var ju fantastisk i Sverige i alla fall. Den har ju fått kritik utomlands för att vara ganska dålig UFC-gala. Huvudmatchen räddade ju upp väldigt mycket. Ja. Men det var några matcher där som man kan tänka på redan på förhand. Så här, varför sätter man dem här i Sverige? Mm. Då folk faktiskt gick ut också ur Globen. Inte hela Globen.
Man kunde faktiskt se korv, det. Liksom. Men det var tomt vissa partier där. Eller vissa stora delar alltså under vissa matcher. Det känns lite så här.
Ja, nej, men det är kanske tråkigt. Men sen å andra sidan, det enorma trycket när det är svensk fighter. Och även den här co-main event-matchen. Volkan Ostemir mot Misha Surkunov där. Det var ju rätt bra tryck även då. Mm. Ja. Fantastisk match för övrigt, som var 28 sekunder. Mm. Ibland får inte UFC riktigt som de vill. De hade hoppats på Misha, sa det redan innan galan och allting. Men han är vår stora. Honom ska vi komma ihåg efter den här galan. Mm. För svenskarna då, vi hade ju Reza Madadi som hade ett ganska kontroversiellt. Vad säger du, George?
Ja, jag tycker, alltså, jag är ju inte domare så man måste naturligtvis tänka på att de är utbildade och har sina grejer som de tittar på. Men jag tycker faktiskt att Reza tog första 2 i min värld. Och sen så tycker jag möjligen att han tappar sista då. Men, så jag tycker att han borde ha vunnit. Men, ja.
Det var lite som vi pratade, jag och George, vi stod ju ganska nära varandra där nere. Och då var det lite att han missade de 2-3 sista nedtagningarna, hamnade på botten själv. Och gjorde ett ganska dåligt intryck. Alltså, och det jag tror att domarna fastnade för de där 3 sista manövrarna på något sätt.
Jo, men det var ju garanterat det de gjorde och det är ju synd. För att det är, så ska man inte döma.
I beg to differ. Mm. Nej, men alltså, första, ja. Andra inte alls.
Nej, andra tycker inte heller.
Det är tredje var inte. Alltså, jag vill så gärna att han ska vinna. Det var så jävla skönt att det var så jag är såklart väldigt pro det. Men med handen på hjärtat, när man kollar på det, för när diskussionen var så var ju Reza, han var helt i chock att inte han vann. Alltså det var ju en domarkatastrof av rang. Mm. Men som tittare måste jag säga, nej det var det inte.
Men jag tycker det är svårt, det är också den här skillnaden mellan att titta på TV och titta live. Jag hade förmånen att sitta väldigt nära och se det. Och jag tyckte han var väldigt kraftfull i andra ronden på ett sätt som jag inte är säker på att det syndes på TV på samma sätt. Så att jag skulle gärna se, jag har bara sett den en gång live då. Mm. Så jag skulle gärna vilja se den igen. Men jag tycker han hade första 2. Ja.
Och hur som helst, en enorm match gör han. Kort varsel, går ner i vikt och går in och är så fantastiskt. Levererar både sin show, alltså att han är galen och så vidare. Och att han fightas superbra liksom. Så att alla hattar av för Reza såklart.
Verkligen.
Tror ni att han kommer sluta nu? För han sa att han ville sluta i Globen, att det var hans sista match. Vad händer nu? Med Reza.
Jag tror att det är svårt. Alltså han hade nog gärna velat sluta på topp där. Och få ett tal i slutet och allting och sådär. Nu blev det inte det heller och så. Så det är svårt att tänka mig att han kommer inte vilja komma tillbaka någon gång.
Ja, nej, men
han är en fighter verkligen.
Ja, men och det är för oss svenskar så är det ju roligt att ha honom med. Ja. Det blir ju en krydda. Så jag hoppas att han fortsätter. Men det är klart, det finns ju en åldersaspekt möjligen. Det finns ju familj och det finns massa annat. Ja. Sådär,
så men som sagt, i popularitet så är han ju lika stor som Alex de Måler. Mer eller mindre, liksom, när man lyssnar på trycket där inne.
Ja. Mm, ja, det var helt galet faktiskt. Nicolas, eller Nico som man kallas, Mosuke, 23 sekunder kvar.
Nej.
Den förlorade han. Ja, det var riktigt tufft. Ja.
Han fick en höger så att balansnerven pajade på något sätt och bara stod och vinglade.
Det här chicken walk, så är det. De skickar ut direkt. Så sitter man och tittar på tv så får man på sin Facebook. Där kommer det klipp liksom direkt efter den. Då lyfter UFC upp det här som det chicken walker, chicken dance stod det, va? Mm. Obehagligt tycker jag, gillar inte att de driver.
Nej, jag gillar inte heller det, jag tycker det är tråkigt. Jag menar, den här killen slår väldigt hårt. Och sen sån här grej kan hända vem som helst. Jag tycker man ska inte förnedra personen, va? Han går in där och ger allt. Och så råkar han ut för det här.
Och dessutom träffar han ju samtidigt. Nico träffar honom i sin höger samtidigt. Bara att den andra tar värre liksom.
Nej, men och det kan ju vara så att man får en skada och sådär. Och då håller på och skämta om det och så. Nej, jag gillar inte heller.
Det är obehagligt, eller hur? Och de skrattar lite grann, det ska man inte göra. Men det var lite kommentar där, att det där blir det när man har blivit knockad massa gånger tidigare. Nico blivit det?
Ja, en knock har han väl.
Nej, men det ligger ju inte det. Det ligger ju att det träffar liksom, just som du säger, Hans, balans. Alltså, om man tänker snett över örat liksom, så blir det ju så att världen försvinner under en och det... Jag vet inte, har du blivit det i år någon gång?
Jag har blivit det en gång. Och det, jag har både blivit godnattknockad och chicken dance knockad. Kanske man inte ska skryta med.
Men det är... Och Simon, han har blivit svärdsknockad. Det var en kille som stod blivit, sandal och svärd i huvudet.
Det finns många, vi kan dra dem i stolen en annan gång, känner
jag. Nej, men min upplevelse av det är att man är ju liksom inte helt knockad. Man är ju där, men kroppen, alltså neurologiskt så funkar inte saker och ting som de borde. Så att de här som blir tokknockade och lägger sig och somnar, det är ju liksom mer en riktig knock. Det här är ju någonting som man egentligen kanske kan räddas ur om man får lite tid då. Just det här situationen var ju för hård träff, men ibland ser man att de faller och sen så kan de scrambla sig tillbaka.
Men det var ju för övrigt en väldigt bra match.
Men det var ju det, han hade ju hela matchen, Nico. Han hade alla ronder liksom.
Han körde tekniskt helt fantastiskt bra. Han började perfekt och följde upp och allting såg ju jättebra ut. Och sen kändes det som att han var tvungen att stressa lite på slutet, för han kände kanske så vinner jag inte det här, och då hände det där plötsligt. Ja, det var jobbigt.
Men det är nästan, han har ju rätt mycket rutin. Där ska ju egentligen rutinen gå in liksom. Han ville väl bara fortsätta köra sitt race där.
Ja, men jag tror det är svårt att veta hur hårt någon slår. Särskilt sådär på det sättet. Det är svårt att ha rutin för. Han lämnar en lucka där och det där kan hända.
Sen hade vi Oliver Enkamp som fick riktigt tufft motstånd på kort varsel. Nordin Taleb. Det var inte så mycket att snacka om egentligen. Oliver hade en rond men förlorade de andra två. Det såg lite faktiskt, ganska många som har sagt att det såg ut lite, Oliver det utseendet lite grann, men det såg lite ut som en junior som möter en senior, och det är lite, har ju med utseende kanske att göra sådär. Han hade lite liksom tufft att mäta, för han var väldigt liten i viktklassen verkligen.
Ja, men jag håller inte riktigt med tanke på hur lång tid han hade på sig att förbereda sig. Så det jag tyckte mest som var off, det var ju liksom distanskänslan. Den liksom satt inte där med den hastigheten som man har i matchträning, va? Får han en ordentlig kamp och får förbereda sig ordentligt, så tror jag inte alls han kommer utseende, herregud, jag ser ju otroligt precis som det som Hans, jag ser ju jätteunga ut, men folk tar oss ändå på allvar, märkligt nog.
Men jag då?
Det är ibland när man går förbi en dagiskö sådär och man bara sugs in bland alla små galonbyxor, och där går George av och liksom. Jag tyckte också med Oliver Enkamp att han fyrade ju av allt han hade i första ronden och hade inte distansen och visade upp exakt vad han kunde göra för någonting. Nu möjligt att motståndaren han kände till det, men som sagt, alla hans fina karatetekniker sådär, och allt var i luften liksom.
Jo, men också om man tittar på skillnaden mellan honom och Alexander Gustafsson där, att Oliver lät sig hamna liksom mot buren och tog sig inte ut där Alexander Gustafsson springer istället ut.
Jävlar vad han sprang.
Ja.
Jag vill bara säga att i Fighterpodden, för vi har lite så här, det var ju Johan Haldin sist här. Ni sa ju bestämt att Oliver skulle vinna. Jag var den enda som sa att jag tror han kommer förlora. För det vågar jag faktiskt säga, och så fick jag rätt. Det är jag glad för.
Där fick du rätt.
Men det känns jättedumt att jag tar upp det nu.
Jag tycker inte man ska se det som en fullständig förlust. Jag tänkte själv att göra debut på det sättet på hemmaplan med så kort varsel. Det är inte lätt.
Jag vill faktiskt säga att det var en jättebra match uppe på TV. Ja, han såg mycket mindre ut. Han såg verkligen mycket mindre ut i bild, inte bara så här utseendemässigt, men han såg mindre ut kroppsmässigt.
Man skulle vilja, det var ju jättekul att han fick debutera hemma och så vidare, och alla har tjatat om hans debut, så, men kanske han skulle haft en lite enklare motståndare. Han var ju ingen sopa direkt.
På huvudkortet liksom i, med den här enorma publiken och allting. Det var tufft. Men till lite roligare då så hade vi Jack the Joker Hermansson som fick göra. Det var så kul för att det var verkligen som att han, det var ju första gången han fightades i Sverige som proffs. Mm. Och göra det här i Globen. Det var fantastiskt, vilken match.
Mm. Helt otroligt. Och glad var han. Och när han kom in och när han gick ut.
The Joker. Ja. Det är klart han är glad liksom.
Vi tar och ringer Jack sen.
Ja, men vi gör det. Det tycker jag. Och sen då avslutande för Sveriges svenska delen, om vi redan pratar Folkan och Mischa, så var det ju Alexander Gustafsson, The Mauler, som verkligen demolerade Glover Teixeira. Mm. Vad kan man säga om det, George?
Jag tror man kan säga flera saker. Man kan kanske börja med att bemöta de kritiker som finns. Och då tänker jag inte i första hand på att han tar sig ur situationen genom att ringa runt. Liksom, utan den första delen var ju det här med ögonpetning. Mm. Jag vet inte om ni såg Mark Goddard la ut en förklaring. Alltså han som var referee, som var domare då, där inne. Och det var de som tyckte att han borde få poängavdrag och att det borde skett en massa grejer. Och sen var det de som tyckte att han säger till doktorn att nu är det slut, nu får du gå ut liksom. Och han förklarar det här väldigt bra i en video som han har lagt upp på Facebook för en timme sedan, tror jag bara. Mm. Där han säger så här, det finns bara en enda foul där den tävlande får tid på sig, och det är groin shots, alltså man blir sparkad mellan benen. Mm. Då kan man få upp till 5 minuter om man som idrottare själv vill ha det. Det är det enda. Det andra är, allt annat hamnar under doktorn. Så om doktorn säger att du är fine, då fortsätter man. Mm. Och han säger själv att han tycker inte det är helt idealiskt, men det är så det är. Mm.
Ja, det finns ju en föreställning om att man får man en ögonpetning så ska man också få 5 minuter. Det tror jag att väldigt många tror. Mm. Men det finns alltså ingen sån regel.
Nej, den är bara kopplad till
punktsparkning.
Men det där är ju också mycket kommentatorer och så som har liksom helt enkelt haft fel. Varit felaktigt. Så att det är mycket som har lärts fel. Mm. Så. Men för det är ju ändå fortfarande en lärdomsprocess. Även om vi hade väldigt liksom utbildad svensk publik, tycker jag. De buade lite grann ibland. Så här. Men det var ju,
men vad tycker du om det, Simon? Det är intressant. Det är första gången han lägger ut en video där han förklarar ett skeende då, väldigt konkret. Och han säger också att det gör man inte i USA, utan nästan tvärtom, att så här, frowna på. Man ser nästan ner på att förklara sig, va? Nu ska han då försöka börja göra det. Vad tycker du?
Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är precis det som skulle gjorts för länge sedan.
Ja, och det blir en utbildning.
Ja, det är exakt det som behövs. Mm. Så en bra gala, 2 miljoner.
Men vänta, vi måste ju adressera att Alex Springer som
fattar. Ja, just det. Mm.
Kom igen nu. Ja. Alltså, jag har väldigt tydliga åsikter där.
Ja. Bra
mig,
gjort.
Ja, men herregud, för mig är det ju som så att det här är ju en taktisk kamp. Det är ju som schack, va? Mm. Och du måste ju då, om Simon är bra på någonting som jag vet att han är bra på, då måste jag se till att undvika det. Och se till att få utrymme för mina taktiska fördelar. Och var det någonting Glover hade, så var den här höger overhanden. Träffa den, då kan det vara godnatt, va? Och jag tycker, han tog sig ur det, han gjorde vad han kunde, han drog tillbaka matchen till mitten av buren. Jag tycker det är briljant.
Jag tycker det var en taktisk triumf, det var en triumf på alla händer. Alltså, det var bland det bästa jag har sett, och vi pratade om det, jag och George, i hissen upp, att herregud, det här var nog bland det bästa vi har sett, faktiskt. Det var otroligt bra.
Jag håller med dig, jag håller verkligen med. Jag sa det faktiskt till Andreas Michaelsen också, och han sa ganska intressant grej då, att han höll med, men han tyckte också att Alex var minst lika bra, eller kanske till och med ännu bättre, när han mötte Cyril. Mm-hmm. Och det kan man diskutera, för det var kanske lite sämre motstånd då, dock.
Ja, Cyril är väl inte supermotstånd, eller?
Nej, men han har varit en gång tidigare. Men absolut, men ändå, hur som helst, då var ju Alex också väldigt bra kanske. Men det var lite otippat svar av honom. Men det var nog hans bästa match.
Men det här, jag tycker, var hur hans självförtroende växte. Alltså, man såg hur det vibrerade i honom att han ville in, och så var han lite så här i början som det är. Så den jävla anspänningen måste ju vara helt crazy. Mm.
Ja, men det finns en annan dimension också som handlar om självkänsla, tycker jag. När du flyr ifrån på det där sättet, så är det klart att Alex fattar också att folk kan ha en perception, de kan ha en uppfattning om det där. Och då kan han kanske sluta göra det bara för att det ska se bättre ut. Mm. Och det vore fruktansvärt korkat. Mm. Så han har ju självkänsla, han fortsätter med det strategiskt tills dess att han kan vara den som dominerar.
Ja, men du såg ju, Teixeira blev ju frustrerad. Alltså, han blev ju helt galen att han inte fick in. Och det gjorde ju att till slut fick han ju ett mentalt övertag, Alex. Och sen började han ju träffa mer och mer, och så kom uppercutsen mer och mer. Och sen så liksom klart. Och den taktiken, för mig är det därför det är en sport. Mm. Punkt. Ja. Mm. Alltså, han gjorde exakt rätt för att besegra motståndare i en bur.
Och titta på italienarna i fotboll som backar ner hela laget. Och sen så kontra.
Eller AIK.
Nej, snacka inte skit om Alfie. Sveriges bästa lag. Men, nej, men också de här tre uppercutsen i slutet, det har vi nästan inte sett. Alltså nej. På den nivån nej. Har vi inte sett den. Någon
och just en sån här walk-away knockout också. Ah, att han bara klappar fredag. Till och sen går iväg. Hej, vi hörs. Alltså, det är inte heller så vanligt. Och det är väldigt elegant när man får se det. Det ser mycket trevligare ut än folk blir knockade och den andra flyger på och lägger sig ovanpå. Liksom. Mm.
Men vilken käke han har Texiera. Alltså, jag fattar inte. Alltså, jag förstår inte han kunde ta allt det där.
Nej.
Vilken
nej.
Frustration.
Ja, men också kroppslagen som Alex fick in. Du visar foton här. Ja, det, ja, det är verkligen, det var inga, det var inga snälla slag det där. Nej, men stort grattis till alla svenskar tycker jag som var med, alltså, överlag, och att vi fyllde hela Globen igen. Och det var ju mycket snack om att det var för dyra biljetter och så här på förhand, så att Globen blev fylld och det var väldigt kul tycker jag.
Mm.
Och de sa ju så att de gärna kommer tillbaka och det känns ju också väldigt bra.
Hör du framåt då?
Precis, framåt. Vi tittar på nu väldigt snart så har vi Time for Champions 3 juni i Kristianstad. Där blir det häftiga, tuffa, Skandinaviens bästa säger de själva, matcher i thaiboxning. Mm. Så det ser vi fram emot. Sunny Dahlbäck kommer gå i Japan, snart K1. Sunny gillar vi ju alltid.
Absolut, absolut.
Han hoppar in i kvartsfinalen där i det här, i den K1-galan där.
För att han är sidad på något sätt.
Nej, jag tror att alla gör det.
Ja.
Så
det så att kvala ju 2 dagar innan.
Ja, precis. VM i BJ börjar ju nu, ungefär samtidigt som vi spelar in det här. Så att, och det kan väl egentligen du prata mer om, antar jag, Hans. Men vi har ju skickat Elina Mostam har vi skickat, Martina har vi skickat, Cemil har vi skickat, Simon Immerstrand har vi skickat, Emad, Omran, Madeleine Håkansson och Max Lindblad, de är de har skjutit. Det är jättebra bra team,
ja, det får man ju säga. Och det är också, jag brukar ofta skryta lite med Prana där jag tränar. Och
för det, att Emad, Max, jag kan säga Jamil tränar där.
90% av landslaget är Prana jiu-jitsu, vilket är lite...
Det kan ju också vara speciellt. Att ni har haft precis och Kentas jävla utpräglade tävlings...
Nej, det är ju Hans närvaro.
Jag, jag skänker ju trygghet och ro, arbetsro till grabbarna.
Självförtroende.
Och kom med goda tips, och inte om brottning såklart, men om tjejer, ni vet. Allt sånt där som en mentor ska göra.
Men vad tror du om deras chanser då, Hans?
Får jag bara berätta, vad fan kul det stora kan ha vänt och tid här. Vi var ju på Stenhusbaden och då var ju Emad med bland annat.
Ja.
Och då sprang jag upp där så skulle jag skicka en bira i handen på Emad och bara... Hans bara, han är muslim, vet du? Ja, så här. Och han är inte så gammal heller, men alltså just tänkte för sig.
Ja.
Så ska han tävla imorgon också. Ja, tänkte jag. Så vi har lite olika inriktningar, jag och Hans.
Ja, det är som absolut. Pappa. Nej, men, Hans. Det är som
ja, lite grann. Och Mårten är deras galna morbror.
Crazy guy.
Det kanske är lite annorlunda där också i Stenungsund. Det är
vänta,
lite
här... nu är vi där igen. Det är ingen skillnad på västkusten och östkusten. Gå tillbaka där.
Om vi ska försöka bedöma svenskars möjligheter på VM i Los Angeles nu i dagarna, så ja, jag har ingen aning. Men jag tror Max Lindblad, brunt bälte, borde kunna gå ganska bra. Även Emad och även tjejerna Elina och Martina. Och det är Maxim Tulin också, får vi inte glömma. Hon är ju svartbälte. Hon tävlar ju för USA, tror jag.
Just det, det gör
hon. Numera, men vi räknar henne som svensk också. Och hon brukar alltid komma högt med, så att säga. Så att, jag tror svenskarna kan göra bra ifrån sig.
För du var ju också nere i Abu Dhabi, va?
Mm.
Ja. Hur var det?
Abu Dhabi Dhabi är ju fantastiskt när man tycker om kampsport. Där behandlas kampsporter som gudar istället för något snusk som katten har dragit in som det är i övriga världen. Nej, men man har ett väldigt anseende, så att säga, och man sköter verkligen om sina fighters. Och det är inte bara brasiliansk jiu-jitsu som råkar väldigt stort i Abu Dhabi, utan de har ju även MMA och judo och massa annat också. Och sheiken där har valt att det här är väldigt viktigt och bra att satsa på. Och man har en fantastisk arena som är för kampsporter, som är liksom slår i Globen storlek liksom. Så att det är enormt härligt land om man gillar kampsport. Om man inte är gästarbetare från Indien, då tror jag kanske att det inte är fullt lika trevligt att vara i Abu Dhabi. Men så att säga, att komma dit som kampsportsturist, det kan jag verkligen rekommendera.
Vad härligt. Mm. Kul.
Mm. Ja, och sen har vi då IMAF, Asian Open Championship, 12-15 juni i Singapore. Och det är ju någonting som du vet bättre. Du sitter i styrelsen fortfarande.
Ja, IMAF. Jag är vice ordförande för IMAF.
Ja. Så att då, det är egentligen någonting du kan snacka mer om. Hur stort är det här egentligen?
Ja, det här är första asiatiska öppna som vi har. Och vi gör ju det i samband med UFC:s gala i Singapore. Så att vi samproducerar det.
Förlåt, är det amatör-MMA vi pratar om?
Ja, just det. Nu är amatör-MMA. Och det har vi ju. Sverige är ju världens bästa land för amatörer.
Just det.
point by point. De har ju tagit flest medaljer och flest placeringar. Jag tror att det blir ett, jag vet inte, det kommer inte vara lika många som på EM. EM var väldigt framgång för Sverige också. Men det kommer att vara ett gäng.
Jag kan dra dem.
Ja,
jag
har
dem
här. Bra, ja.
Vi har ju Fanny på damsidan, då har vi Fanny Redman. Vi har Anja Saxmark som har gjort väldigt bra ifrån sig, och Gabriella Ringblom som är ju världsmästare. Så att det är inte helt illa pinkat. Så på herrarna har vi Renato Vidovic heter han, va?
Vidovic, ja.
Sen har vi Daniel Sjölander som också är lovande. Tobias Harrela som många säger ska bli ny Alexander Gustafsson. Vi får se. Vi har Axel Karlsson, Heitam Tones, tror jag man säger. Sen har vi Daniel Karlsson, Anton Turkaj och Robin Larsson, och Irman har vi också. Som är världsmästare.
Ja, men det är häftigt. De åker på stort sett allting, och jag tror att det här är deras upptaktning för VM:et då, som vi då har i Bahrain.
Det är lite så otippat varför man har VM där. Vi har pratat om det lite, eller nämnt det tidigare, men just där Bahrain, det är inte direkt känt MMA-land om man säger så.
Nej. Men det är som med Abu Dhabi. Det är inte heller ett land som
känt. Har ju blivit känt.
Men det är inte ett land som producerar väldigt duktiga inhemska idrottare, utan det är någonting annat.
Shaker som gillar fighting.
Kanske det är så enkelt.
Ja, nej, men det är ju, jag kan ju förklara varför. Vi har varit i Las Vegas 3 år i rad, och vi vill ju gärna vara någonstans där det finns en lokal förankring och stort intresse lokalt. Och då är det ju så att de har ju lite en annan samhällsstruktur än vad vi har. Och där finns ju prinsen som är väldigt intresserad av MMA. Han har tävlat själv i MMA på amatörnivå och har under flera år velat att vi flytta VM:et dit. Och då till slut så blev det så.
Det var även en fördel ur tidszonen. Det var en timme, va?
Ja, för oss är det två. Är det en eller två?
Jag tror att det är två till Abu Dhabi. Så att det kanske... Ja, de ligger på ett pärlband, alla de här förenade Arabemiraten.
För oss är det bra. Amerikanerna är mindre bra. Men amerikanerna hade sina uttagningar nu, och de kommer med ett starkt lag. Så
att, ja, men roligt. Många hoppas ju på att vi någon gång ska få det till Sverige eller till Norden. Så det kanske kommer någon gång. Men jag tänker på att det är en svensk uppfinning.
Ja, sitter George här och
tittar. Tiger som muren. Ja. Jag vet inte vad det är. Är det poker vi spelar här?
Ja, precis. Nej, men det är ju...
2019?
Har du solglasögonen?
Nej, men det är ju som så här. Det är större sannolikhet att VM i MMA kommer hit än att OS kommer hit, om vi säger så. Mm. Vi som sitter i styrelsen gör ju det pro bono. Vi gör det utan betalning. IMAF är en non-profit-verksamhet. Men det betyder inte att det inte finns kostnader. Det finns stora kostnader för att få ihop allt det här. Och då måste vi vara någonstans där vi får en bra sponsring och en bra finansiell lösning då, helt enkelt. Och det är tyvärr mycket det som styr. Va? Vi kan lägga det på andra ställen, men då blir det himla dyrt för de som ska åka dit.
Ja, det är klart.
Och det är redan dyrt, ska jag säga. Det är många som tycker redan att det är för dyrt då.
Ja, nej, men det är synd om det kommer emellan, liksom, att det blir för dyrt.
Inom jiu-jitsu har man ju ett kvalsystem, så att säga, att man, vinner man tävlingar i Europa så vinner man sin biljett till proffs-VM i Abu Dhabi, så att säga. Och det är ju en ganska bra idé egentligen.
Vi tittar på det, men det är så att det är så mycket färre som tävlar i MMA. Så att vi får hitta någon, men det var faktiskt på förslag i år redan.
Något annat som har hänt i kampsportsvärlden precis senaste tiden här, det är ju att kickboxnings-VM som ska hållas i oktober i Brasilien, var det tänkt, har flyttats till Budapest. Så att det hör ju inte till vardagen direkt att man flyttar ett VM, men det har de gjort nu.
Oj då. Judo gjorde det förra året.
Men varför?
Är det hemligt, det är mörkat. Så att man vet inte varför, men det finns ju något skäl såklart.
Men vad står det på Flashback?
Sikare.
Flashback vet inte om det är så bra just för att kolla kampsport.
Alltså, okej.
Sen har vi ju på hemmaplan så har vi Svenska Bud- och Kampsportsförbundet som drar igång och startar webb-tv.
Ja, just det.
Och satsar lite mer åt det. Så de blir renodlat mer och mer än liksom sajt. Alltså, de har ju haft en sajt länge, men det blir mer och mer en egen liksom, plattform, kan man säga. Vad tycker ni om det?
Ja, vad har de för talent där? Vilka ska vara programledare och så vidare?
Jag antar att Jonathan kommer väl vara inblandad, antar jag.
Han är en naturbegåvning.
Ja. Ja, men det kan ju säkert komma in andra. De ska jag ju täcka och göra någon deal där med.
De får gärna köpa över mig.
Ja, varför inte? Varför inte?
Men jag då?
Nej.
Tror du vi gjorde det här ihop? Ja, så här.
Nej, Mårten. Det var förut.
Måste se om ni lyssnar, då vet ni. Ja,
men man kan säga rätt tänkt. Hoppas att det blir bra, säger jag då.
Okay. Ja, men eller hur? Det är verkligen. Mm. Så.
Och som sagt, hör av er om ni skulle behöva...
lite expertis. Ödmjukt. Ja, nej, men för att runda upp lite så har vi UFC 212, vi måste ju nämna det. Det är ju ändå i helgen, och där har vi ju champion versus champion, blir det ju. Eller, nej, Aldo är champion och Max Holloway är interimmästare. Så att det är huvudmatchen där. Sen är det rätt spännande kort allmänt också. Som vi, men det är faktiskt så att det inte blir en MMA-podd där.
Aldo han är då interim-utmanare, eller vad är han?
Nej, Aldo är champion.
Ah, okay.
Mm. Han vann ju interim-bältet, men det blev sen förvandlat till undisputed champion.
Ah, ja. Okay.
Så. Det är ju egentligen Conor som...
Därför är hans bälte lite ifrågasatt, om han verkligen förtjänar det.
Lite. Det känns ju lite devalverat efter Conor McGregors exit från det.
Sen har UFC devalverat hela begreppet undisputed överhuvudtaget. För om man tänker från boxningen, så är det två gånger ska man då ha försvarat bältet. Mm. Det är nu är inte riktigt så. Mm.
Ja, det är lite light heavyweight också där med Alex och DC och Jones. Jag menar, om Jones vinner... och Alex vinner sen över Jones, då finns det fortfarande en snubbe som har spöat Alex då. Mm. Som Jones har vunnit över. Så det
måste ju möta Cormier på en gång.
Igen, ja.
Det är lite inavel i just lätt tungvikt, kan man väl konstatera. Ja. Det finns inte så många, utan de fightar varann hela tiden.
Jo, men det var därför det var lite extra kul när Volkan kom upp nu då.
Jättekul. Han verkar superbra.
Men det är lite många gatekeepers på vägen. Va?
Det är det. Mm. Men vi andra tuffa som, men sen tyvärr också Ryan Bader som lämnade till Bellator, så får man säga tyvärr kanske, vi skulle vara objektiva. Men det är kul, jag vill ändå i alla fall se de bästa möta varandra. Och då
jag
är
vill
fortfarande
se
bäst.
Alex i tungvikt sen också.
Ja, det tänker jag också faktiskt.
Men han ser ut som en liten räka nu i oktagonen jämfört med alla andra, hur ska det gå till?
Nej, men tänk Daniel Cormier som ändå var helt obesegrad i tungvikt. Jag tror att Fedor vägde inte jättemycket mer än vad Alex går runt med, så att... Jag tror absolut att det kan gå bra för honom.
Alex styrka är ju hans snabbhet och rörlighet, och den kommer ju vara ännu starkare i tungvikt.
Så att jag tror absolut, några år mer, han är bara 30 nu, alltså det är helt sjukt att han bara är 30.
Han kommer ju automatiskt bli tjockare, man blir ju det.
Ja, det har ju inte många.
Nu ska han gifta sig också.
Han vägde ju 60 kilo när han var liksom 30.
Sambokilo när man gifter sig och sådär. Det...
Oj, herregud.
Men vilket fint friande, det måste man väl ändå.
Ja, det var faktiskt fantastiskt.
Jag fick tårar i ögonen.
Ja, det var
lite blödig, men...
ett fint ögonblick för sporten. Det tog udden av det brutala lite grann.
Ja, verkligen. Ja.
Även om, och vi ska väl prata om det, George, så seglar den här debatten ganska snabbt upp så fort det blir stor uppmärksamhet kring UFC och allting går på räls, tycker man. Och då börjar olyckskorparna och kraxa, inte sant?
Mm, mm. Ja, vi hade ju någon namnkunnig
Ola Wenström.
Ja, som jag vet inte riktigt.
Viasat.
Ja, det kändes som att det där var väldigt snabbt urhasplat. För han satt ju och tittade på det tydligen. Och sådär.
Men det var motvilligt han hade tittat uppenbarligen, och han tyckte inte att det var bra. Det äcklade honom mer eller mindre. Ja. Skrev han in en tweet och sen har han väl inte kommenterat det särskilt mycket mer.
Vad tråkigt att någon som sitter och tvingar honom att titta. Det tycker jag verkligen
För oss som har sett den tweeten, vem är han? Är han kommentator?
Ola Wenström är den största...
Alltså Ola,
det är den stora stjärnan på Viasat Sport.
Just det.
Ja. Så att han såg
han
väger
sagt
tungt.
Det? Den jäveln. Jag gillar ju honom.
Vi kan ta en debatt, man. Jag skulle jättegärna ta en debatt.
Det skulle vara häftigt. Det skulle verkligen. George Bontola. Mm. Mm.
Nej, men och sen det blev ju också en liten debatt där, var det Expressen TV där Paolo kom in och blev upprörd.
Ja, man gjorde den. Misstaget att ringa upp Paolo Roberto och säga att det är farligt med MMA, och han, du vet, han skrek ju så att telefonmembranen flög ut. Det var alltså det blir lite som vanligt. Jag älskar ju Paolo överallt annat, inte överallt, inte mer än mina egna barn, men han tappar ju topplocket så fort någon säger emot honom, vilket ju inte alltid är jättebra i en debatt. Det kan vara väldigt underhållande, intressant, George. Ni har ju haft debatter tillsammans där ni står på samma sida, men ändå så är han så på, alltså sluggar han åt alla håll liksom.
Nej, men det som hände i den här var ju att det var en herre från, tror jag, från Radiosport,
Mats Strandberg.
Ja, som har varit med ett tag. Och han tyckte då att det fanns, först så tyckte han att det var farligt, och då fick han då liksom klarhet att men det är inte farligare än andra saker som vi tillåter i samhället, sannolikt mycket mindre farligt. Jaha, men då kunde höll ju inte det. Och sen så hade det inte samma magi, vilket då är väldigt...
Som boxning.
Ja, det är väldigt oklart rent argumentativt att säga att någonting inte har samma magi. Och att så att Paolo gick ju i taket.
Han gick bananas.
Men det var lite svag argument, måste man ändå säga.
Ja, men jag tror inte han... Vi är ju så himla tränade på att försvara det här nu. Och jag menar, vi är flera av oss som har gjort det i fan 10 år snart.
Och ser med Mats Strandberg att det är ju lite gamla skolan, och han refererar till den här magin i kampsporten, så talar han ju liksom om Sugar Ray Leonard och Muhammad Ali och så att säga. Och jag har största respekt för det, men det är ju någonting som hände för väldigt, väldigt många år sedan. Och det är ju som all idrott utvecklas ju, och inte minst kampsport. Och nu är vi här, så read them and weep.
Liksom. Ja, nej, men och sen tycker jag också synd att sätta saker mot varandra. Det är som att jag skulle tycka att det fanns en speciell magi spjutkastning. Mm. Därför gillar jag inte stavhopp. Mm. Liksom. Ja, jaha. Mm. Så jag tror att om man förstår en idrott så kan man se alla nyanser och detaljer. Jag tror att vi ser ju den magin som finns inom MMA. Men kan man ingenting, då ser det bara ut som att man ligger på varandra och ja.
Nej men precis, och det är som på tal om Ben Askren då, som jag nämnde, han har ju sin, jag vet inte om ni känner till vad hans andra sport är förutom brottning. Det är ju diskgolf. Det skulle inte förvåna mig någon gång.
Kollar du på mig och sa, är det inte det Mårten?
Det blir större och större i hela världen. Och där är han liksom bland de tre bästa i USA. Och så kör han det parallellt. Bara en liten kuriosa sådär från.
Men får man flika in det senaste vad som händer med OS och MMA?
Ja, men gör det gärna.
Jag var nere på Sport Accord Convention då, som är den stora gruppen där alla olika internationella idrottsförbund samlas. Och det är första steget för att sen kunna eventuellt bli del av internationella olympiska verksamheter. Och det finns väldigt mycket motstånd från de befintliga kampsporterna. Det är väldigt tråkigt. De andra sporterna tycker inte, de tittar på vad vi gör, vår sociala verksamhet och regelverk, och vi särskiljer oss ju väldigt lite från andra stora förbund. Mm. Men det blockas mycket av
alltså, de. Pratar vi judo och taekwondo? Nej,
inte taekwondo faktiskt, utan vi pratar judo och brottning. Mm. Och thaiboxning. Mm. Det är jättetråkigt. Och jag vet, de har inga vinster av det, och jag vet inte. Men vi jobbar på, och vi är på alla sådana här tillställningar, och vi försöker övertyga.
Men ni vill gärna, alltså, när du då som representant för styrelser i MMA, att ni vill bli en OS-sport helt enkelt?
Ja, och det är viktigt av en väldigt särskild anledning. Va? Det är för att den här professionella delen, den kommer att finnas kvar. Utan det är amatördelen som vi vill ska bli olympisk. Och det är för att på gräsrotsnivå så är det inte alla länder som har möjlighet att bli proffs. Va? Och det finns oerhört mycket duktiga utöver i Afrika och över hela världen. Och om det finns en amatörplattform som är godkänd då, via den olympiska verksamheten, så skulle det vara ett stort steg för sporten. Och då skulle basen för rekrytering av proffs och sådär bli enormt mycket större. Så att, jag förstår de som säger, men varför ska MMA in i OS? Mm.
Men precis. Och sen får man ju tänka, i Sverige är vi rätt dåliga på att ge våra amatörer pengar och sådär från statlig nivå. Men det gör man i många andra länder. Ja, så att om man bara får ställa upp i OS, då får du liksom en lön hela året. Ja. Och sådär. Så det kan ju vara på en helt annan nivå.
Ja.
Så. Det var i alla fall lite nyheter och lite sådär. Men jag tycker vi ska ringa Jack. Ja!
Salam alaikum.
Är det Jack Hermansson?
Ja, det är det.
Salam.
Tja Jack, grattis.
Tack.
Detta är Fighterpodden.
Tjenare.
Vad gör du?
Jag sitter i en bil hem till svenska takter i Uddevalla.
Han är på väg till Uddevalla, Mårten. Hem till Uddevalla, hem till Sverige. Där
0522! Vad ska du göra i Sverige? Vildmarksfiske, sa du det?
Ja, precis. Jag ska ut och ligga i skogen i 5 dagar.
Det är norröver då, eller?
Nej, det är faktiskt söder om Oslo. Så det är hemtrakten här, vet du. Uddevalla.
Jaha, du ska fiska i Uddevalla?
Ja.
Men vad fiskar du för någonting då? Regnbåge?
Nej. Sutare, vet du vad det är? Eller?
Absolut, inte en sutare.
Du metar alltså?
Ja, jag
ser som en metare. Jaha, wow. Det är ju väldigt originell kombination. Vi har pratat lite grann om vad kampsportare gör förutom kampsport. Och att vara metare, det är ju något helt annat. Det är ju ett annat skrå. Det är ju något, det är uppseendeväckande.
Och i Stockholm betyder det något helt annat också.
Ja, det gör det.
Mätare.
Men du tar också upp de här sutarna, eller hur? Och så tar du bilder på dem och fotograferar. Och så lägger du tillbaka dem i vattnet, eller hur?
Ja, jajamän.
Men de kan ju vara ganska grova sutar. Vad är det största du har fått?
Nej, jag har 3,3 som personbästa.
Det är ju väldigt bra. Vi kan väl säga att för de som inte vet vad en sutare är, att det är en sorts blandning av brax och mört ungefär. Eller karp kanske?
Ja, mer åt karphållet. Och så med typ ålaktigt skinn på sådär.
Exakt så.
Med fina. Och vad tar de på? Det är inte mask va? Eller?
Maggots.
Ja, man kan ta på allt. Alltså väldigt mycket. Mask, majs, maggot. Det är något som kallas för boilies. Det är någon sån här speciella bete som man har till kalv och sutare.
Just det. Ja, och sen, vi måste fortsätta prata om sutare. Och sen,
vad är det som pågår?
Jo, men vi sa grattis Jack och vi ska prata alldeles strax om det. Men nu, det här fiskespåret blir så jätteintressant tycker jag. Och mäskar ni då innan och håller på en stund eftersom ni ligger ute då, eller?
Ja, fan vad du kan.
Jack, jag metar också.
Jag blir rädd att höra.
Vi har gjort en mässkampanj här nu i 14 dagar eller något sånt där. Mm. Så polarna hemma i Uddevalla har varit ute varannan dag och mässkat. Och det finns även jäkligt stor karp i sjön. Så förhoppningsvis så lyckas vi dra en av dem.
Härligt. Okej, då pratar vi kampsport då.
Men du, det var en annan grej också, Jack. Grattis till vinsten då. Hur känns det?
Det känns riktigt bra, det där. Jag flyter fortfarande på mål, så det är härligt det.
Alltså jag måste säga att du gjorde en så jävla bra match.
Ja, tack så hemskt mycket.
Ja, det var ju väl kanske ditt livsmatch liksom.
Ja, jag kände det liksom att nu, och jag tänkte liksom det att nu är det dags att visa alla på hemmaplan vad jag kan och jag ska göra min bästa match liksom och ja. Nu blev det ganska kort tid, så fick inte visa hela arsenalet, men en liten smakbit jag har.
Ja, men det var en bra smakbit tycker jag verkligen. Men du, var det där sista matchen på kontraktet, eller?
Nej,
det är en kvar. Mm.
Ja.
Men det är ju ganska skönt. Bra läge.
Jo. Det är dags för omförhandlingar.
Ja, det är UFC, de är ju svåra sådär. Man vet aldrig hur många matcher man får och sådär. Det kan ju, men ju bättre man gör ifrån sig, desto större sannolikhet har man ju. Det visar ju verkligen. Du, vi diskuterade en sak här förut och tänkte höra med dig som faktiskt gör det här på riktigt, ja. Och inte bara snackar om det som vissa av oss andra.
Presentera dig, George.
Ja, George Sallfelt. Ja, jag tänkte jag skulle låtsas vara Simon Kulle här, att du missade det. Jag har en konkret fråga. Vi pratade om det här med att man kan få en slags adrenalindump när man är på hemmaplan. Det är väldigt mycket tryck och det är väldigt mycket förväntningar både från sig själv och andra. Och när jag tittade på dig så kände jag precis motsatsen. Det såg ut som att du bara var lyckligast i världen och glad. Och så här. Kände du någonsin av något liksom tryck i magen där som du inte brukar känna?
Jag är ofta väldigt nervös och så där innan matcherna och jag var faktiskt väldigt nervös under matchdagen den här gången och kände massa nervositet. Men jag hade ganska bra kontroll på det under uppvärmningen och när jag gick liksom ut walkouten där, då kände jag att då var jag klar. Så det var inget, där var det inte extra pirrigt längre utan det blev tvärtom. Och speciellt med all det här publikbrålet så det dödade nerverna lite grann.
Vad härligt.
Det var ett otroligt tryck verkligen i Globen. Det måste ha varit den fetaste publiken du någonsin har tävlat för.
Utan tvekan alltså. Det var liksom, du nästan känner du vet där. Det är öronbedövande.
Men höll du till din gameplan? För vi trodde att du skulle brotta ut honom. Men det var ju alltså 3 minuter in. Knock.
Absolut. Planen var att om han öppnade sig för nedtagning så skulle jag ta ner han. Och då är det ground and pound eller submission som är det.
Och nu har du 15-3 rekord va?
Det stämmer.
Eller, who's counting?
Jack, jag tänkte en sak nu när det går så bra för dig och sådär. Ska vi inte ta och stryka det där med Norge och säga att det är Sverige nu?
Och så ändrar vi den där förloraren.
Ja. Det vill jag inte gå in på. Det kommer inte att hända så att du behöver inte oroa oss för. Utan att, vi säger att det är Sverige bara.
Du Jack, allt är härligt att prata med dig. Vi hoppas kunna prata med dig snart igen. Lycka till nu. Nej, skitfiske menar jag.
Skitfiske, tack så hemskt mycket. Hej då.
Jack Hermansson, va?
Ja, vilken stubbe.
Joker.
Mm. Ja, verkligen.
Jag kan säga, det är viktigt för Norge också. Ni känner till att det finns ett förbud i Norge. Och vi jobbar hårt för att få ändring på det. Och vi kunde ha hamnat på samma spår här. Och det var det Simon var lite inne på tidigare. Att vi var många som jobbade väldigt hårt. Och vi jobbade på två spår. Det ena mot lagstiftaren, så att det inte blev förbjudet. Det andra var att skapa en acceptans hos gemene man för den här sporten. Och det har, jag tycker verkligen vi har lyckats. Men titta hur det kunde ha gått. Det kunde ha blivit som i Norge.
Det kunde ju det. Och nu det kommer mer och mer. Med tanke på Emil Mikt och Jack Morsen och sådär, så blir det större och större där också. Mm. Det behövs de här fixstjärnorna.
Ja, och det är med Cecilia Brackhus också på boxningssidan. Ja, så det kommer ju hända där också. Det är det som behövs.
Men hur svårt är det att ändra de lagreglerna i Norge?
Nej, det är svårt på det sättet att det finns en lagstiftning, så det måste ju gå genom parlamentet, genom riksdagen där, va? Så att det är alltid svårt och det ska utredas hit och dit, men vi jobbar på det och vi har kontakt med, det är framförallt idrottsrörelsen då som alltså deras motsvarighet till vårt RF, men det finns den här knockout-loven. Som det är knockout som vinstgivande moment, omgärdat med vissa restriktioner då. Men det börjar ju luckras upp, det är ju helt uppenbart.
Hörru George, vi pratade lite grann nu om din tid när du var i MMA-förbundet som ordförande. Och vi inledde med att prata om att du har varit tongivande i att få hit UFC till Sverige. Hur har den resan varit?
Ja, det har varit väldigt spännande. Jag har ju väldigt bra kontakter med UFC då, och det är framförallt kanske med deras ledning då, som dels som förra ägarna men även de nuvarande, och vi träffades och jag hade trevlig middag här när de var här i veckan och diskuterade och så. De är ju en stor sponsor av internationella förbundet då. Så de ser till, jag tycker det är bra, va, att man genererar pengar på proffsnivå och sen ser till att också dela med sig ner till gräsrötter och bygga vidare på idrotten.
Finns det liknande förhållande mellan er och Bellator till exempel?
Nej, vi håller på att etablera det. För vi vill samla ihop hela den professionella världen till och stötta amatörerna. Det är ju deras rekryteringsbas på sikt. Så det pågår diskussioner.
Nej, Bellator, det är UFC som är deras rekryteringsbas.
Lite grann är det så, eller hur?
Ja, men jag tror så att om du tittar på några av våra stjärnor så tror jag att när de blir riktigt, riktigt bra, du vet, tänk att du har 20, 30, 40 amatörmatcher, va? Det är inte många nybörjarproffs som har så många matcher när de går in. Så en del av våra amatörer kommer att vara oerhört erfarna. Mm. Och vi ser ju José Torres och Will Starks och de här som är dubbla IMAF-världsmästare. Det går ju hur bra som helst för dem som proffs nu. Så att vi tittar på det. Men vi pratar ju inte bara med amerikanska proffsvärlden. Jag pratar nu med M1 Global. Och vi försöker dra ihop allihopa. Och det är också krav från sportvärlden. Liksom, att vi var inte
och så allt det här gör du på din fritid när du inte håller på med optioner och
hedgefonder. Jag håller inte på med
optioner. Räknar de.
Ja, nej, men jag är ju inte ensam här. Jag sitter ju som vice ordförande. Så att det finns ju, vi har ju en vd också. Vi har en stab som sitter i London. Och sen har vi de andra i styrelsen. Så att jag är ju mer strategiskt arbete.
Nu pratar vi Morningstar.
Nej, nu
båda kanske, båda. Hedgefonder.
Nej, nu pratar vi IMAF. Nej, men det finns ju massor med folk där som jobbar, va? Försöker få ihop det här över världen.
Men för att backa lite igen, alltså när initialt för att få UFC till Sverige, vad hände just där? Alltså, var det en svår process?
Ja, det var en svår process. Det var det. Men alltså UFC hade ju, det här kommer nog Simon också ihåg, att de hade ju sett på mätningar från sin webbsida och sådär, att det var väldigt mycket träffar från Sverige. De har sett att det finns mycket intresse för sporten, alltså rent idrottsligt sådär, att det fanns någon som var duktiga. Och sen handlade det väldigt mycket om att etablera de kontakterna. Marshall Zelaznik var den första som vi hade riktigt djup kontakt med. Och sen så träffade jag Lorenzo Fertitta ganska tidigt skede, och så hade vi kontakt. Men det tog ju några år innan de kom hit då.
Och att det tajmades med att få den matchen med Mahler.
Ja, men där har vi också haft tur att vi har fått en sån supertalang som är så tongivande internationellt. Det har ju varit bra. Det har ju hjälpt. Jag tänker, om man har något sånt i Norge, Bräckhuseffekten där då, om man tittar på boxningen, har ju tagit sig fram, tror jag, mycket på grund av henne. Va?
Ja.
Så får vi, nu kanske vi har lite norskt här som är på väg då.
Vi får hoppas det, vi får hoppas det.
Jag är fortfarande nyfiken på det, alltså det var ju som ett jättekliv. Jag tänker, alla vi som har haft intresse i MMA tidigare, det var ju här det hände. Och jag håller med om det, att Alex absolut, han var tongivande och liksom, han blev löpsedelskillen och han var nice guy, så det gick liksom inte att skjuta på den killen. Men den första galan, hur var det när den genomfördes?
Det var bra, alltså. Inför den första så hade vi väldigt bra känsla och vi hade diskussioner med dem också. Det var det här med, bland annat med biljettpriser och sådär, så frågade de oss hur ser det ut i Sverige och vad är man beredd att betala och måste folk åka och sådär. Så vi hjälpte dem med ganska mycket input där och den blev ju väldigt lyckad. Men det var den andra galan, där var jag mer tveksam, va? För det var ju, då skulle vi fylla en arena, Tele2 arena, jättestor, mitt i natten. För då ville de ju då köra amerikansk sändningstid och det var jag inte 100 på att det skulle lyckas.
Nej, men det blev ändå, alltså hur kom det över tröskeln? För de flesta hade ju sagt att det här kan ju inte genomföras.
Nej, men så här, första galan var det väldigt mycket vi. Och anledningen till att jag och det var ju August Wallén då, framförallt vi två som höll på och drog i just den här delen. Och det var ju det att om vi får hit, UFC var liksom skräckexempel och det var så hemskt, va. Och vi visste, vi har varit på många galor, får vi bara hit dem så kommer man se att även då det som alla säger är som värst egentligen inte är så farligt. Mm. Så Så vi tyckte av taktiska skäl var det viktigt att få hit dem. Och det tog väldigt mycket jobb. Den andra galen var det de som pushade för att det skulle vara så här stort. Och då, där var jag mer så här, oj, kan vi leverera 30 000 mitt i natten? Liksom? Alltså, jag var tveksam. Men det lyckades, det var helt fantastiskt.
Och sen att idrottsligt gick åt helvete för Sverige.
Totalt.
Ja, det var ju lite det som kanske också gjorde att det dröjde innan de kom tillbaka. Mm. Men jag tänkte Tele2 och sen Alex Jones rematch. Det kommer ju absolut inte hända i Sverige såklart. Men det måste
varför kan inte det hända i Sverige?
Nej, det måste bli Vegas, det är för lite pengar. Jag hoppas ju det. Jag kommer ju göra vad jag kan och peppa och prata med folk och sådär. Men jag tror att det är kommersiella skäl, så blir det svårt att lägga en så stor match här. Men vi vet inte.
Hur ser du på återfödelsen inom arrangemangen idag, MMA? Alltså, sen UFC kom så känns det som att det är mycket färre mindre galer. Mm. Så någonstans i plantskolan för det här. Och lite grann vi snackat om det här i podden, och det kan vara att alltså, man samlar upp biljetter och går på de större galerna och sådär. Det är ju ett problem.
Ja, det finns en kannibaliseringseffekt då, som naturligtvis är negativ för dem som satsar på mellan proffsnivån. Och vi har ju sett effekter av det. Simon kan ju säkert berätta ännu mer om det. Och det är synd. Och det fanns idéer om att man kan låna ut mellan UFC och de lokala galerna under en period. Om du inte är topprosten i UFC så kanske också skulle kunna få fightas på hemmaplan och sådär. UFC har ju ständigt varit emot det och inte låtit det ske.
Hur skulle det fungera då?
Ja, jag tror Simon nästan kan beskriva det bättre.
Nej, men det är ju ungefär, då skulle Oliver fått en chans definitivt mycket tidigare då, som att han fick hoppa in då på kort varsel och sådär. Så det är ungefär så det skulle, men de är, som sagt, det har aldrig hänt eftersom att de har varit emot det. Men det har ju nästan hänt ändå. Det är därför så många gnällde på förhand att det är så få svenskar liksom. För att man är van, för det blev lite så i början.
Nej, men jag tycker det vore bra om UFC skulle kunna öppna upp den här strikta hållningen lite grann. Sen tror jag att det har med vissa juridiska aspekter att göra. Jag menar, det är ju, de skapar ett värde och sen så kanske någon blir skadad någon annanstans och vem tar ansvar för det och... Så jag vet inte, det finns massa vinklar på det där.
Mm. Hur hamnade du det här? Hur fick du intresse för MMA?
Nej, men det var ju knatt i karate där på 80-talet. Nej, men jag har ju hållit på med karate. Jag har ju tävlat i karate mycket och sådär. Och jag, sen så började,
I vilken stil?
Kyokushin. Och sen så när vi fick se de första UFC-filmerna då på 90-talet där, så började vi alla försöka testa och härma och gick till någon brottarklubb och fick spö och... blev kastad av ljud och killar och sparkade dem på pungen lite. Så, ja, det var ju en massa knas där i början då, när man skulle försöka liksom, få till det. Sen är det ju en hobby, jag är ju ett fan i grunden. Då. Och sen så har jag, just när det gäller den här lagstiftningsdelen, så jag hade bra förutsättningar att jobba med det. För jag var inte engagerad styrelsemässigt och så inom idrottsrörelsen. Så då hoppade jag av allting som jag hade utöver mitt jobb. Mm. Och sen så la jag energi på att försöka liksom, ta tag i den delen. För att alla som satt inom idrottsrörelsen var ju väldigt... Man hade fullt upp att hantera det. De kunde inte göra det parallellt. Så att...
Men alltså, taktiskt var ju ett väldigt bra drag.
Ja, det var otroligt bra drag. Jag skulle säga att
man får vara lite politiker, ska jag säga. Här, behind the scenes, this is the guy.
Det är till och med bättre än så nästan. För det var verkligen så här, jag har gått så långt eftersom att George, det måste vi ju ändå säga att George också skrev förordet till min bok. Men det är jag som ska tacka. Men där i boken också diskuterar jag ju mycket om det där kring hur viktig du var i år. Eftersom att det behövdes just en sån person som kan prata med politiker på politikers sätt. Liksom. Och det saknade vi väldigt mycket innan, skulle jag säga. Även om August och flera andra är väldigt duktiga på att prata. Men just det där att kunna komma i rätt klädsel och rätt stil och...
Liksom. Jag uppskattar att du säger det, och det är ju bra för mitt ego och sådär.
Men du vet
jag kan sitta och
så.
Lyssna på. Jo, men jag tror att man ska inte underskatta det. Jag tror att det är väldigt viktigt. Det som vi hade sån himla tur med, det var att vi hade alla element. Den delen att springa runt i kostym och prata och lägga orden rätt, den delen är jag bra på. Det var väldigt många andra delar som också var väldigt viktiga. August hade ju otroligt nätverk och kunde framförallt se till att jag fattade vad jag pratade om. Va? Mm. Så han utbildade ju mig väldigt mycket. Vi hade Micke Schelin som tittade på juridiska och la väldigt mycket tid på liksom allting som skulle dokumenteras och så här. Så att det, och du säger att jag...
Liksom... Nej, men du har helt rätt. Självklart, det ska man aldrig sticka under stum. Och det är ju den här trion som jag har nämnt er alltid. Som.
Fast nu råkar det vara så att vi har George i studion här och vi vill ju gärna hylla honom, Max.
Ja, så är det ju. Så är det ju verkligen.
Och det tycker jag väl att vi gör.
Ja, det tycker jag. Oh. Nej, men det ska vi ta till dig.
Betydelsefulla doldisarna i svensk kampsport.
Ja, men det är lite doldis. Det är ju någonstans power behind the throne. Alltså, det har ju lite varit din roll och sådär. För det var när du klev fram där och tog över Jag kommer ihåg du smög upp till mig på Kampsportsgalan där precis när du hade tagit över som ordförande och jag hade ingen aning om vem du var liksom. Och,
det är bra.
Och sen så, det var väldigt bra.
Ja. Den här, de här idrotten ska handla om idrottarna, den ska inte handla om de här slipsnissarna. Det är väldigt viktigt.
Ligger mycket i det. Så är det. Men tränar du någonting själv?
Jag motionerar.
Ja.
Nej, men tränar gör Hans. Jag motionerar. Ja. Simon kanske tränar också.
Nej, jag motionerar.
Men blir det någon kampsport?
Nej, inte mycket. Lite grann. Rulla lite och sådär.
Vi har snackat om det här med Kokushin här. Vi har haft lite diskussioner. Vi hade ju mycket sprites här.
Han
var väldigt kritisk. Det var det töntigaste det här. Alltså, Kokushin.
Ja, det är mycket pannben liksom. Det är, som kampsport så är det ju ganska avskalat då. Du har ju inte så mycket att röra med. Så det gör ju jävligt ont hela tiden bara. Men det är mycket pannben.
Ja, men just det att inte du får slå med händerna i ansiktet. Att det finns liksom en ologik i det, framförallt idag att den liksom har stannat upp lite grann. Ser man en Kokushin-match idag så står de och sparkar på sina ben, och jag förstår att det där är jävligt tufft och jobbigt, men det finns en ologik i liksom distans och timing.
Jag tror inte det finns någon slags det här är det smartaste sättet att slåss på liksom. Utan det är mycket mer vilja, spirit, styrka, och man ska ta sig igenom en turnering och det är hårt och du har inga skydd och sådär, va? Så att det är mycket mer pannben än något annat, men det är som 5 milen nu klassiskt liksom.
Bygger karaktär, kanske,
ja,
bygger karaktär.
Det, på något sätt så tror jag.
Hård jävel blir man.
Vi ska ta summera ihop dagens fighterpodden. Så vad ser vi fram emot nu då? Är det närmsta nu i
närmsta UFC 212, ja. José Aldo, Max Holloway.
Hansa, vad händer i veckan?
Jag kommer att titta på vad heter det? Flow Grappling, som ju streamar VM från Los Angeles, från Long Beach. Jag tror att det kommer att bli fantastiska tävlingar. Alltså alla de stora namnen är med, och ofta ganska bra kommenterat också utav Budo Jake, som han heter, som är huvudkommentator. Och snygga produktioner från USA. Och jag tror det kommer att bli jäkligt kul faktiskt. Nu är det inte primetime, det börjar typ 7 på kvällen och sen håller på hela natten.
Det där är ju min dröm, eller vår dröm faktiskt. Vi gör lite sådana här produktioner, streamar och producerar. Och så här. De gör det så jävla snyggt. De har kran, vet du, glider in på mattorna. Shit.
Ja, kranen har ju inte vi haft.
Inte än. Nej. George, veckan då som kommer?
Oj, jag ska till Paris i möten. Och ja, det är en massa fondgrejer.
Och lite kampsport däremellan kanske.
Ja, lite kampsport där.
Savate, ESK han håller.
Och Simon. Simon.
Jag håller på med hemligt, så jag kan inte prata om det.
Hollywood har jag hört talas om.
Hollywood,
Hollywood har jag varit i och kommer komma tillbaka till.
Hopp. Morten, förlåt, vad ska du göra?
Jag fyller år på lördag, men
vad dit han ville komma.
25.
Jag har aldrig lagt av den här podden.
53 va?
Gubbjävel, chef på det.
Ja, men grattis då, säger väl först.
Grattis.
Hörrni, där med Tommy Knyter. Har du frågor, vill du påverka podden, skicka till fighterpodden@fightermag.se. Därmed så knyter vi. Vi hörs om 2 veckor. Ha det gott.
Uss.